Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Varmt välkommen ska du vara till podden om stress och utmattning. Björn Rudman heter jag och här pratar vi brett och vitt, högt och lågt om stressrelaterad ohälsa. Både psykiskt, fysiskt och socialt. Här får du kunskap och tips på hur du kan förbättra just din situation och ibland också strategier för att komma framåt. Vill man få tag i mig för att boka föreläsningar till jobbet, boka in sig på onlinekurser eller... kanske samtalsterapi är den klart bästa vägen att gå är att surfa in på min hemsida som kort och gott har adressen bjornrudman.se. Men nog om det nu. Nu är det dags för podd igen. Häng med så kör vi. Varmt välkommen.
Hallå vänner. Då är det poddinspelning på gång igen här och idag ska vi prata om mat. Mat är ju... det kanske inte låter som att det ska vara ett ämne egentligen i en sån här podd, men det skulle jag säga att det är det i allra högsta grad. För att vi pratar om återhämtning, vi pratar om stress och utmattning och liknande. Och mat är någonting som dels tar ganska mycket tid utav oss människor i vardagen. Det är liksom, det står inte bara mat på bordet, utan någon måste handla det där. Någon behöver tillreda det här eller... plocka ihop ingredienser eller värma. Så det tar mycket tid i anspråk. Och när jag jobbar med patienter som är drabbade av stressutmattning och vi försöker få ordning på vardagen, så är just matgrejen, ska vi säga fix och trix, är väldigt, det tar väldigt mycket tid från folk. Och jag tänker att vi ska kolla lite grann på det där då. Så vi kommer kolla på hur man förenklar sin matvardag så att det blir mindre stress, så att man ändå får i sig maten. För det är inte säkert att aptiten är bra när vi är drabbade av stressutmattning. För att beredskapssystemet stress ska sätta igång massa grejer i kroppen, men det ska också minska vissa grejer i kroppen, och aptiten är en av dem. Vi ska liksom inte behöva vara hungriga när vi flyr eller slåss ifrån en fara. Så där är väl utgångspunkten då. Och då är det så här. Jag har en kompis uppe i Stockholm som jobbar med mat och fix och trix. Och mest på sociala medier. Och det är Fanny Lindqvist. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Nu är det du.
Ja, hur mår du?
Ja, jag mår bra. Det tycker jag. Det är en väldigt intensiv dag. Fast ändå inte på vissa sätt. Och det är väl så. Det är kontrasterna.
Jag brukar alltid när min man kommer hem från jobbet, det första jag frågar är, vad har du ätit idag?
Ah.
Så ja. Nu frågar jag dig, vad har du ätit idag?
Nu blev det på lunchen, så blev det thai-mat. Då var det kyckling och grönsaker och svamp i den. Och det var faktiskt, det var andra gången den här veckan jag åt mat som var köpt ute. Igår så hade jag... bekant här på lunch som har köpt med sig i svamprisotto. Men jag försöker att köra matlådor så mycket det går. Faktiskt. Men det är mest tidsperspektiv och ekonomiskt också klart. Men mest tiden. Det tar längre tid att åka iväg och äta än och värma maten. Och sen sätta sig gött på jobbet. Liksom. Vad har du ätit då?
Ja, jag visste att du skulle fråga. Men jag alltså, jag har gjort värsta maten. Nej, det har jag inte. Jag åt äggröra innan. Mm. Alltså, det åt jag till lunch. Mm. Det tycker jag, ägg är ju väldigt bra mat.
Ja, det är ett av de finare livsmedlen i naturen, kan jag säga.
Ja, och jag tycker många brukar säga till mig att ägg är ju liksom inte mat. Men jag tänker att om man inte har orken eller energin att laga mat, så är det ju faktiskt bättre att äta stekta ägg eller äggröra eller... några kokta äggen, att inte äta någonting.
Ja.
Eller att äta liksom en chipspåse. Alltså du förstår vad jag menar. Ägg är ju väldigt bra livsmedel.
Ja, det är ju... Det kan ju dyka rätt in i maten här. Ägg innehåller ju precis alla vitaminer som vi människor behöver, förutom en. Och det är ju C-vitamin.
Mm.
Jag har en sån standard mat som jag lagar om jag inte har någonting hemma. Och det är äggröra, men med nedslantad kokt potatis. Då har vi ju precis allting vi behöver där.
Och då när vi pratar om potatis, då är det ett väldigt bra tips att till exempel på en söndag eller sådär, att man kokar 2 kilo potatis.
Ja.
För det kan man ju, man kan ju steka potatis, man kan göra smashed potatoes, alltså det finns ju, du kan göra snabbt, alltså massa saker, omelett med potatis och potatisbullar, och man kan göra så mycket grejer med potatis, eller bara göra en potatissallad eller någonting sånt där.
Ja.
Så det tycker jag är riktigt nice.
Jag tänker det att vi kommer väl komma in lite grann på det här med dieter och sånt. Och hur människor brukar tänka och sådär om det nu. Och, just när det gäller kolhydrater och sånt så finns det väl också i vissa avseenden fortfarande nästan lite fobiskt kring det kvar där ute. Att kolhydrater är jättefarligt sådär va. Och vi kommer in
så
på det.
Det finns väl lika många som tror att fett är alltså, totalt livsfarligt också. Ja. Alltså, det finns ju liksom, eller att allt kött är farligt. Alltså, det finns ju hur mycket åsikter som helst. Men
ja, det är ju det. Det är ett ganska laddat ämne liksom.
Ja, jag tycker vi ska hålla det positivt. Det tycker jag är bäst.
Det är alltid. Men du, hur kom du in på matspåret? Du har ju ett Instagram-konto som är väldigt stort, som heter Fanny Grejar. Och det hette ju Less Carbs innan.
Ja, det var ju länge sedan.
Eller, det var jättelänge.
Började ju så. Ja, du är ju lite äldre.
Ja, det var ju det.
Ja.
Men hur kom du in på maten från början liksom?
Alltså, jag har aldrig börjat, eller vad man ska säga. Utan jag är liksom född med att min mamma tyckte inte om att leka. Alltså hon tyckte det var så otroligt tråkigt. Så att jag gjorde allt som hon gjorde. Och hon gjorde det till en lek, kan man säga. Så hon sa så här, men nu ska vi, idag är vi i tvätterskor. Så nu ska vi tvätta åt vår, någon person så här. Och så gjorde vi det. Och så... Alla bilder på mig när jag är liten är nästan att jag, så här, jag lägger in gurka, jag bakar bröd, jag gör korv med min farmor. Alltså det är bara mat, alltså allt är mat.
Okej.
Okay. Så att det finns ju någon Disney-film, Ratatouille, så säger han så här, jag gillar inte mat. Alltså han blir helt otroligt, den här matkritiken, blir så upprörd när han säger så här, att han gillar mat. Alltså han är så här, jag älskar mat. Mat är hela mitt liv. Och det är typ jag älskar mat. Det är det bästa i livet alltså.
det är helt underbart.
För mig är ju mat liksom trygghet. Och jag, alltid när jag var liten också, så när pappa och mamma hämtade mig från dagis eller sådär, så sa de, men vad har du gjort idag? Så sa jag, idag fick vi potatisbullar till lunch och sen till mellanmål fick vi macka. Sen fick vi några russin lite senare på kvällen. Alltså, jag berättade ingenting om vad vi gjorde.
Nej.
Allt var bara så här, vad vi har ätit och sådär. Så att mat är liksom väldigt viktigt i mitt liv. Och då blev det ganska naturligt att börja skriva om mat och lägga ut om mat och fota mat och sånt. Eftersom jag ändå, det faller sig naturligt kan man väl säga.
Och det är
och
ju många som
är... Och tycker det var roligt.
Ja, och det gör man ju. Alltså, jag vet inte hur många matkonton man följer.
Nej.
Liksom, allt ifrån inspiration till recept till smarta grejer. Gör så här med din maträtt så händer det grejer här borta. Liksom. Och
mat väcker ju känslor.
Ja, precis. Precis, det är ju så. Och även åt andra hållet kan man ju kanske säga då. Det finns ju många som tycker att liksom, mat är värdelöst. Och bara ett onödigt ont, nästan.
Ja.
och som har det. Ja, men bukfylla, jag inser att jag måste äta något, men jag skiter i vad det är liksom.
Ja. Ja, och det är ju, alltså, jag skulle ju inte riktigt gå igång på en sån person, kan jag ju säga. Alltså, om det skulle vara någon jag skulle leva med. Som, min syster hade ju dejtat någon kille och han sa, ja, men jag önskar det fanns ett piller. För jag, alltså, det här med mat, det kostar bara pengar, det är värdelöst. Alltså, det ger mig ingenting i hela världen. Alltså, så hon var så här, oj, typ, jag har lite bråttom hem. Jag måste gå, hej då! Alltså.
Ja, ring inte mig, jag ringer dig.
Ja. Så, ja, nej, men jag tycker, ja, men jag har ju också haft ätstörningar, för det är ju också så här, alltså jag har ju haft problem med mat när jag var yngre, eftersom jag också alltid har varit, ja, men en stor, alltså jag är lång, stor tjej, och alla mina tjejkompisar var, ja, men minst 1,5 huvud mindre än mig.
Mm.
Och det var ju jobbigt, och sen alltid så här, det här, du vet, duktiga flickan. Och det var väldigt sådär att man skulle vara smal och sånt där. Så jag har ju också haft problem med det. Men jag har ju samtidigt aldrig kommit ifrån att jag ändå älskar mat. Och att jag älskar liksom livet kring mat. Så det har ju inte varit okomplicerat.
Nej, väldigt, väldigt starka kontraster i hela grejen där.
Ja, det är lite intressant. Men jag har ändå aldrig känt att jag har haft sådär... Alltså det var mer en önskan att vara smal än att det skulle vara... att jag inte vill äta, om du förstår vad jag menar. Mm. För jag ville fortfarande äta mat, för att det tycker jag är gott. Och det är mitt, liksom, en del av mitt liv. Men jag ville samtidigt se ut på ett sätt som inte var bra, eller hur vi ska säga.
Nej. Just det. Det där är jättesvårt. Och det är... Jag tror att det finns utmaningar dessutom nu i dagens samhälle som inte fanns när vi växte upp. Med sociala media och sånt här som hela tiden hetsar bilden av hur man ska se ut. Liksom.
Mm. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Alltså du har kanske sett när jag testat kläder. Och Jag pratar ju väldigt mycket om det också, att alltså man ska vara nöjd med sig själv som man är, eftersom jag vet hur det känns att inte ha så bra känslor kring sin kropp. Så har jag pratat mycket kring det, att ja, men våga liksom, du duger precis som du är, du behöver inte ha ångest för att du äter på ett visst sätt eller att du liksom inom situationstecken unnar dig något, utan ät det du vill och liksom. Men man kan ju självklart tänka på att få i sig näring. Det är ju inte samma sak som att man ska äta vad man vill.
Nej, så är det ju. Och det är ju näringsspåret som jag börjar med patienterna också. Liksom.
Mm.
Att, hur funkar maten, frågar jag. För det är en stående punkt i både återhämtningsprotokoll och i diskussion. Och så... och då är det nästan alltid så att man äter för lite.
Mm.
Väldigt sällan att man har byggt upp sin dag på skräp. Där, jag vet inte om det är en fördom jag har, men klassiskt amerikansk kost liksom. Det är inte riktigt så det ser ut hos folk, utan det är alldeles för lite mat.
Mm.
Så hjärnan får ju inte den energin och den näringen som den behöver för att kunna fungera. Och om vi inte är stressade och inte utmattade så kommer det säkert funka rätt okej. Men när vi inte har de marginalerna och äter för lite, så kan det bli en sån jävla käftsmäll med den tröttheten som kommer fram på dagen. Om man inte fått i sig frukost kanske eller något sånt på morgonen och ingenting på lunchen, och sen vid tre så är det helt förstört. Och man kan liksom inte hämta ikapp det. Så blir det en liten teknisk paus där här inspelningen. Låter kanske lite konstigt, men ibland blir det så. När den bara bryter lite shit. Vi pratade ju om det här med att få i sig näring. Och att det är det stora problemet. Att det är väldigt svårt att få i sig näring när man inte är hungrig. När man kanske till och med har lite illamående yrsel utav stress. Och det finns ingen energi till att laga mat. Liksom. Så att energin in är liksom, det är väldigt mycket vanligare att den är alldeles för liten än att den är fel.
Mm. Och just när man är stressad och utmattad så behöver ju hjärnan också mer energi än vanligt. Mm. Alltså att man behöver ju för sin återhämtning, som du säger. Så alltså, det jag och Ila pratade mycket om när vi hade vår podd som du var med i, Björn. Den har vi inte, den är inte aktiv längre. Men då pratade vi mycket om att addera mera. Att istället för att tänka att man gör mycket fel eller att det här är så dåligt eller sådär, så kan man försöka tänka, vad kan jag addera som är bättre eller liksom mer, istället för att just så här skuldbelägga. Och att då kanske att man kanske inte orkar, för jag har ju själv ätit för lite energi och har mer än dubblat mitt energiintag, vilket jag gjorde för typ 2 år sedan. Då är det är väldigt svårt att dubbla sin energiintag på en dag. Det är ju otroligt jobbigt. Så då kan det ju vara bra att man adderar ett mellanmål, eller att man adderar ett ägg till sin frukost eller någonting sånt, att man ser det, ja men addera mera. Jag tycker det är ett väldigt bra uttryck.
Verkligen. Och det är mycket lättare att fokusera på det positiva än att försöka ta bort det negativa.
Det blir också att om man fokuserar på det som är positivt, att man adderar ett mellanmål, då vid 3-tiden när man är kanske helt slut, då om man har adderat ett mellanmål, då kanske man inte blir lika sugen senare, eller att man gör ett sämre val, eller hur vi ska uttrycka oss, senare, för att du har fyllt på med någonting som är ett bättre alternativ tidigare.
Och det blir ju också så att håller vi oss med energi hyfsat jämnt, så slipper vi ju dyka, liksom, slipper vi dippa i energin över dagen. Och det där är ju någonting som sker även om man inte är utmattad. Men det blir ju större konsekvenser för oss när vi inte hade energi från början, så att säga, med de där dipparna.
Ja, och jag tycker att en väldigt enkel sak man kan göra är ju att man faktiskt ställer alarm. Att nu är klockan 3, så nu ska jag äta ett mellanmål. Det är inte så jätteöverdrivet, men jag själv glömmer ju bort liksom sådana saker. Så
att,
jag tycker det kan ju bli lite väl mycket när folk har så här larm, du vet, nu måste jag dricka ett glas vatten. Det är ju liksom, kanske lite för mycket, tycker jag, ur stresssynpunkt. Men att när man faktiskt sitter bara kanske hemma och inte mår så bra, eller att man är på jobbet och glömmer bort att äta, eller att man inte tycker det är viktigt, så om det, man har någonting att äta som man har kanske förberett eller bara tänkt igenom, så kan man ju bara se till att man går och fixar det där när klockan ringer.
Precis, och det är ju det här jag tänker vi ska komma in på, och det är väl någonstans ska vi säga avsnittets kärna. Och det är ju förberedelser. För att ska man kunna äta både så mycket som man behöver kanske, och att det ska vara ganska enkelt. Jag skulle säga så här, det är nästan omöjligt att lösa utan förberedelser av någon sort. Det kommer liksom inte bara finnas där. Det kommer inte bara finnas tid till att gå och handla. Det kommer liksom inte... Vi kan inte förlita oss på att situationen bara löser sig, för det kommer den just i det här fallet antagligen inte att göra.
Nej.
Utan vi behöver förbereda, helt enkelt.
Ja, och man kan ju anpassa mängden förberedelser efter sin ork. Det behöver ju inte vara att man ska stå en hel helg och göra varenda sak, utan man kan ju förbereda mer saker när man väl gör det som man har för en längre tid, eller så förbereder man lite mindre. Det beror ju på vilket tillvägagångssätt man föredrar.
Så är det ju. Och jag tänker så här, att om vi ska hjälpa lyssnarna med någon form av prioriteringsordning och något ställe att börja på, då tänker jag ju spontant att vi ska prata om handlingen. För det är ju trots allt där vi får tag i våra mat där. Pratar vi om mat som vi ska kunna äta på jobbet som mellanmål, så behöver vi ha med oss den tanken redan i handlingen liksom.
Mm.
Vissa veckor handlar ju, andra handlar ju varje dag, och det finns ju kanske vissa extrema fall också som handlar en gång i månaden, men veckohandling är ingen dum idé.
Nej, det är mycket bra tycker jag.
Ja, jag tänker att jag har ju en hel del patienter som inte orkar det.
Mm.
Som aldrig någon, och som också har fått till sig av mig att vi ska inte köra några långbänkar inne på liksom ICA Maxi nu. För den miljön är inte för ditt huvud, helt enkelt. Så att antingen så, om man har den situationen, så antingen så får någon annan handla. Eller så får man titta på de här hemkörningsalternativen. Eller så får man helt enkelt tänka om lite med sin handling så att man gör det kanske i omgångar. Och kortare stötar liksom.
Mm.
Och jag tänker också, pratar vi handling så pratar vi också inköpslista. Och pratar vi inköpslista så pratar vi också matsedel, tänker jag.
Mm. Jag måste inflika lite det här med inköpslista.
Mm.
Jag tycker att det är väldigt jobbigt att, som till exempel min pappa, han vill ha ett papper. Alltså så där, liten penna typ. Alltså på den nivån. Och jag och min man är ju väldigt så där organiserad. Jag skickar ju någon Excel-fil som han hade gjort till dig. Du vet, han är ju väldigt så här, allting är väldigt räknat och fixat och donat och så där. Så han och jag har ju en gemensam, om man har en iPhone till exempel så kan man ju dela en anteckning.
Ja.
Och det finns ju också såna här som man kan bocka i, så här ringar, så kan man bocka i i en anteckning.
Nej men.
Och då, så då ska jag...
Och så har
min man gjort då utifrån hur man går in i den här affären, så har han gjort att till exempel då först så går man till grönsakerna och så finns det en lista med saker som vi brukar köpa i grönsaksdisken. Och sen går man vidare, då kommer man till kött och fisk och det där. Och sen går man runt. Alltså, så har vi liksom en gång så där i en affär som vi brukar handla i. Och då, vi behöver inte göra en ny lista hela tiden. Utan vi bara bockar i de här sakerna som vi den här veckan ska köpa. Och det är ju väldigt enkelt om man då behöver någon gång be en annan person handla. För då kan man ju bara dela den här anteckningen med den personen.
Mm.
Och det är väldigt sällan som en människa handlar helt olika varje vecka.
Ja,
det är ju oftast liksom typ samma som man handlar hela tiden.
Ja.
Så den här listan tycker vi är toppen.
Ja, jag har en app som heter Microsoft To Do. Som är, det är samma grej egentligen som du beskriver, fast i en appform. Och så delar man listor, och när jag bockar av den så bockas det av hos den andra personen, och så kan man till och med få en notis och sådär. Och så kan man lägga upp det liksom i datum, och man kan tilldela personer olika uppgifter och sådana här saker. Men det är en jättesmart sak om man bor i ett hushåll och delar en lista liksom, så att fler kan delta i själva processen.
Mm. En rolig anekdot på det där är ju bara, min mamma och jag brukar skratta åt det här, för både min mamma och jag är gift med personer som har väldigt svårt att ta egna initiativ i affären. För om jag skriver till exempel äpplen, då brukar ju vi köpa äpplen till vår son. Men då liksom vill ju min man ha exakt antal. Alltså exakt vilken märke liksom på äpplet. Alltså vilken sort. Och oftast ringer han också på FaceTime och visar mig alla äpplen som finns. Så det går ju liksom snabbare typ för mig att gå dit själv än att det ska vara så här överdrivet detaljerat. Så...
Det kan inte vara så då att han fått lite skit när han kommit hem med fel äpple då, eller?
Nej, inte så, men jag tror att han är rädd att göra fel. Du vet.
Ja, vad gött. Nej, men det är ju så, listor och inhandling och sånt, alla har väl sin väg så att säga. Och jag tänker att om man ska om man ska se över sin mat och ha det som en faktor till att få mer energi. Eller man kanske identifierat att det är här som jag bommar lite när det gäller energin och återhämtningen.
Mm.
Då finns det ju all anledning att se över även logistiken bakom det. Liksom. Är det så enkelt som jag kan göra det? Är det så lätt som det går överhuvudtaget?
Och då kan det ju också vara så att istället, eftersom du pratar om matlista, så kan det ju vara enkelt att om det finns till exempel 4 maträtter som man verkligen tycker om. Vi säger att det är kycklinggryta, tacos, tomatsoppa och sen äggröra, säger vi då. Då kanske man kan äta det varje vecka ett tag tills man får mer energi. Det är ju inte fel att äta 4 maträtter varje vecka. Det är ju bättre än att inte äta.
Ja, ja. Jag tror de allra flesta människor gör så. Utan att veta så tänker jag att man har sina recept liksom.
Mm.
Man har sina grejer man äter. Och så kanske det kommer in något nytt som man vill testa. Eller, om ens det. Jag vet hur många som äter ungefär likadant varenda vecka. Liksom, och så är de nöjda med det.
Ja. Ja, men jag har kompisar som varenda vecka i flera år. Typ så länge jag har känt dem, 6 år. De äter kyckling till lunch med ris. Alltså ingenting annat. Alltså varenda dag. Alltså måndag till söndag. Varje lunch.
Ja, ja.
Och de tycker det är skitnice. För det är liksom, de vet vad de ska göra. Det går snabbt. Det är liksom, de tycker det är gott. Det är liksom ett mål till på den här listan. Men det är liksom enkelt och snabbt och fixat. Och så är det klart.
Ja.
Inte riktigt min stil. Men jag tycker det är skönt på något sätt.
Och det är lite skönt. Det är lite befriande faktiskt, får jag säga.
Ja. Och jag sa så här, jag sa typ, men kryddar ni kycklingen på lite olika sätt? Nej.
Nej.
Det är samma. Det är chili och det är salt. Jaha. Okej.
Det låter lite så bodybuilder-aktigt nästan.
Ja, men lite så. Men de är inte heller bodybuilders. Men de tycker det är liksom väldigt enkelt och bekvämt. Sådär.
Ja.
Och jag tycker att alla sätt är ju bra. Så länge det liksom blir något av det här. Så är det ju inget fel.
Det är så. Alla sätt är bra utan de dåliga, va?
Ja.
Ja. Så att jag tänker så här, vi var ju inne på det. Vi var inne på matsedel och handlingslista på olika sätt. Och jag tycker också det var en bra övergång där till vad man ska äta liksom. Och jag tror att det är en jäkligt bra idé att välja ut 2, 3, 4 stycken olika maträtter som man tycker om. Och som bara kanske inte är pasta och sås. Utan som har lite mat i sig, så att säga. Och använd dem liksom. Använd favoriterna.
Jag skulle vilja slå ett riktigt hårt slag för tomatsoppan. Den är ju så fantastisk alltså. Nu ska jag berätta här vad vi kan göra med en tomatsoppa. Om man gör en tomatsoppa på en söndag. Och sen så till exempel då på tisdagen så har man gjort mycket tomatsoppa. Så man har tomatsoppa kvar. Då kan man ju steka köttfärs och blanda med tomatsoppan. Då har man ju en köttfärssås.
Mm.
Man kan hälla lite tomatsoppa i en stekpanna och knäcka i några ägg. Då har man en annan maträtt. Man kan använda tomatsoppan om man ska göra korv stroganoff. Som en bas liksom. Och så adderar man kanske lite crème fraîche. Alltså då har man en till maträtt.
Mm.
Du kan ju göra liksom någon grillad macka eller någonting till. För att göra tomatsoppan lite mer mättande. Men min poäng är att med en bas av någonting så kan man ju också skapa lite andra rätter. Eller att man inte äter all tomatsoppa just då, utan man lagar mycket tomatsoppa och så fryser man kanske in i portioner, så att den här burken kan jag använda till en köttfärssås senare. Den här burken kan jag använda till en korv stroganoff. För sen kan man ju krydda på liksom lite på olika vis.
Mm.
Har jag sålt in det här?
Ja, absolut. Jag tänker det blir också en väldigt ekonomisk lösning.
Mm.
Och det där är ju absolut inte obetydligt i dagens läge. Vi måste tänka på vad maten kostar. Liksom. Det går inte och för de allra flesta, det går inte att liksom freebasa varje dag. Och inte liksom äta upp det man har köpt. Liksom. Nej. De allra flesta idag kommer ju att känna utav att maten är dyrare. Liksom.
Ja. Och min svärmor brukar ju också, hon kommer ju från forna Jugoslavien och där äter man ju mycket så här, grytor och sådana saker. Så det man också kan göra är ju att man kan ju faktiskt pimpa till den här tomatsoppan genom att till exempel ha i rotfrukter, hackade rotfrukter och så steka köttfärs och blanda. Då har man ju en, alltså som en köttfärssoppa som innehåller mer än bara liksom en slät tomatsoppa.
Mm.
Så det finns ju flera sådana här rätter som man kan utveckla på olika vis. Men sen ska det inte heller bli för överdrivet. Men nu tänker jag att om jag sår det här fröet med tomatsoppan och har gett några förslag hur man kan göra, så kanske man själv kommer på någon liknande sak som man kan göra och utveckla liksom på sitt vis.
Mm. Och det är alltså, man kan ju vara intresserad av mat och man kan ju vara ointresserad av mat. Man kanske har något mitt emellan.
Mm.
Men jag menar att det finns alltid någonting bra i att lära sig nya saker.
Mm.
Och jag föreställer mig ändå att de allra flesta människor har någon form av favoritsmak för munnen.
Mm. Ja, men sinnena, som tacos till exempel. De flesta människor gillar ju tacos. Alltså det är ju, alltså tacos kan man ju äta på många olika sätt. Man kan ju faktiskt ha potatis i tacos. Man kan ju göra istället för att ha chips som en nachotallrik, så kan man ju faktiskt, om man har kokat potatis som vi pratade om i början, så kan man ju skiva potatis och lägga in i ugnen så att de blir lite krispiga. Och sen har man på köttfärs och goda grejer, så blir det ju som tacos fast det är lite liksom en annan grej, eller hur vi ska uttrycka oss.
Mm.
Och man kan ju göra den här wrap-grejen, kan man ju också utveckla med många olika saker. Men jag skulle kunna äta tacos 3 gånger i veckan utan problem.
Jag tycker wrap-grejen är väldigt, den är också väldigt bra, för där kan man liksom lägga i typ det man tycker om själv. Mm. Men wrapsen är ju lite svårare att ha med sig till jobbet, tänker jag.
Ja, fast om man köper till exempel en förpackning wraps på måndagen, då kan man ju ha wrapsen liggandes i ett skåp. Och sen så gör man en röra eller tonfiskröra eller vad vi nu pratar om att man har för röra. Eller vad man ska fylla med. Det kan man ju ha i en separat burk. Och sen blandar man ju bara ihop det precis när man ska äta. Då blir det ju fräscht och inte så här sunkigt.
Nej, precis. Precis. Men jag tänker det att just när det gäller, när vi är inne på måltider och sånt, så jag tänker själva logistiken med maten, att vi tar den lite om en stund, men när det gäller liksom valet av måltider och sådär, vad tänker du är liksom, vad ska man säga, vad är den snällaste och mjukaste, minst liksom tidspressade vägen i liksom sort utav maträtter? Vad hade du valt om du har en vecka framför dig som är väldigt intensiv? Mm. Vad hade du valt för måltider då? Liksom? Då vad hade du valt för sort?
Ja, jag hade ju valt någon form av gryta eller två. Det som är bra med grytor är ju att de blir ju nästan bara godare om de får stå några dagar till.
Uh-huh.
Och då kan man ju äta det. Så det brukar jag faktiskt göra på söndagen eller sådär. Någon gryta som man kan ha under veckan. Uh-huh. Sen så tycker jag att någon form av köttfärssås eller något sånt där är ju också väldigt bra. För det kan man ju använda till mer än bara att äta med pasta. Det kan man ju faktiskt äta med sötpotatis eller ris eller rostade grönsaker eller någonting sådär. Det är ingen som behöver bestämma om det är rätt eller fel hur man äter, utan så länge man får i sig näring så tycker jag att man får väl göra lite vad man själv tycker. Man kan ju blanda i bönor i köttfärssåsen och göra som en chili con carne till exempel, så har vi återigen det här att vi skapar flera rätter av en maträtt.
Mm.
Och sen alltså tomatsoppan som jag sa, jag tycker ju faktiskt att det är toppen. Och sen tror jag att det här med att det är inget fel att äta äggröra till middag. Många tror jag ändå känner, det har jag i alla fall upplevt med mina följare, att man får liksom lite sådär prestationsångest, att det är lite sådär, ja men jag måste laga mat till mina barn, det måste vara fint och näringsrikt och det ska vara si och så. Ja men alltså jag brukar säga det till min man, att jag hinner inte laga mat idag. Och om han kommer hem sent, vi har ätit ägg, du får jättegärna steka några ägg till dig själv. Det är okej. Okay. Det är liksom inget konstigt att äta. Man kan ju till och med skriva in det på matlistan att 2 kvällar i veckan, den här veckan, då äter vi ägg.
Mm.
Och så äter vi en apelsin till, så får vi oss C-vitamin. Sen har vi fått i oss hela liksom kostcirkeln.
Ja. Ja. Det behöver inte vara liksom så traditionellt knutet hela tiden.
Nej.
Det tycker jag inte. Det finns inga liksom måsten. Vi har ett antal olika saker som vi behöver ha uppfyllda då, merparten av tiden som vi äter maten. Men, eller utav den maten vi äter. Men det finns fortfarande inget måste. Jag tycker det är intressant när man kommer till andra länder och äter. Där förstår man ju liksom väldigt tydligt, för, tycker jag, att vi har en viss uppfattning om hur mat ska vara i Sverige. Och att det ska innehålla si och så och hit och dit. Så kommer man utomlands så är det liksom inte alls naturligt att det alltid ska vara på samma sätt. Italien till exempel. Det är ett land jag återvänder till ofta. Sådär, mycket för maten. Och alltså de har inte kött och kyckling och fisk till alla sina maträtter. De har liksom pasta och en sås och så var det bra.
Mm.
De har inget behov av att alltid ha det här. Liksom, eller alltid ha det här. Eller det ska vara si och så till alla mål. Och de mår ju bra ändå.
Ja. Ja men, och det tycker jag att man ska släppa pressen kring vad det måste vara. Och som, jag har ju själv barn. Och de älskar att äta mat till frukost.
Mm.
Och det har jag ju lärt dem sedan de var små. Att det är bra att äta mat till frukost än att äta liksom om någon sån här fruktyoghurt med jättemycket socker så att man inte får jämnt blodsocker, utan det är ju faktiskt bättre att äta spaghetti och köttfärssås till frukost.
Mm.
Och om man börjar med det i tid, eller hur vi ska uttrycka oss, då är det ju lättare att få barn att äta mat. Men de har inte de här samma bild av att frukost, det måste vara fil med flingor och juice och det måste vara si och så, utan barn är väldigt flexibla. Så att jag lagar ju väldigt ofta mycket mat som vi har. Och min man älskar också att äta mat till frukost.
Mm.
Så det blir ju lätt.
Barn gör ju inte som vi säger. De gör ju som vi gör. Liksom.
Mm. Och jag tror de själva märker att det är skillnad att äta en macka. Eller att äta en paj. Eller förstår du? Någonting sådär som jag har. Som bara ligger och som man blir lite mer mätt av. Liksom.
Ja.
För det är ju ett paj har jag gjort idag. Det är ju väldigt bra mat, tycker jag.
Ja, berätta. Vad har du gjort för paj?
Ja, men paj, för det första så tycker jag att paj är bra för att man kan lägga i liksom lite vad som helst. Det man har hemma. Och har man ostkanter eller, alltså nu inte menar jag inte vaxet, utan ja men du vet, det sista som är svårt att hivla på en ost, det kan man ju bara hacka ner och lägga in paj tillsammans med lite oliver eller lite skinka eller någonting som man har. Lite tacofärs som blev över från tacosen och lite grönsaker från tacosen kan man ju bara kasta i ett pajskal och hälla på en äggstavning, så har man ju en helt ny middag.
Mm.
Jag brukar göra kikärtspaj eller pajskal på vita bönor.
Mm.
Och det är väldigt näringsrikt och det är också väldigt gott. Så det receptet kan jag skicka till dig, Björn, sen. Så kan du testa det om du vill. Så kan du kanske lägga ut det på det här avsnittet.
Absolut.
Och det är ju det skalet kan man ju, om man gör ett skal eller flera, så kan man ju också frysa in skalet. För det har vi ju fått frågor om, just hur man kan använda frysen. Och då är ju det ett väldigt bra sätt, att om du gör ett pajskal kan du göra två om du har plats i frysen. Och så kan du bara förvara det till senare.
Mm. Och det är ju, jag tänker så här, när man hör ordet paj, liksom matpaj och sådär, så låter ju inte det, låter ju inte supernyttigt. Men även om man gör ett av de här traditionella vanliga pajrecepten med en vanlig pajdeg, liksom med mjöl och salt och smör, så är det ingen fara, liksom. Det är ingenting att ha panik över.
Alltså jag tycker väl absolut inte att det låter onyttigt. Alltså absolut inte, för jag tänker att det är ju skillnad också om man köper en paj som kommer från en fabrik som kanske också funkar. Alltså om man äter lite mer grönsaker till det. Men att det är skillnad om man själv har lagt i sakerna, att man vet vad det är i den här pajen. Och man vet hur många ägg man har haft i, till exempel.
Och jag tror så här, jag tror att det är en viktig punkt som vi är inne på där. Just definitionen av nyttighet. Eller definitionen av onyttigt. Att människor tenderar nog till att dra lite väl mycket olika livsmedel och måltider. Framförallt över onyttighetskammen.
Mm.
Jag menar, en hamburgare kan vi utan problem få till att bli en helt okej måltid.
Verkligen. Älskar hamburgare.
Det är liksom... Det är inget problem, utan man får tänka på helheten, man får tänka på vad det kanske för tillbehör, vad dricker man till. Alltså det är så mycket mer än själva bara huvudmaten som man äter.
Mm.
Man behöver liksom inte ha, man behöver inte ha den paniken som jag upplever att många människor har idag. Att det ska vara så extremt, att det liksom... För att det var någonting som är i närheten av att kunna anses som onyttigt. För då blir det jättedumt.
Ja, alltså, men som jag själv har haft problem med att underätning. Att jag har när jag går upp i saker så glömmer jag ju bort, som vi pratade om innan, att äta. Och då blir det ju att jag missar att äta mellanmål och sådär. Så jag försöker verkligen att tänka på det. Men att det är ju... bättre att äta liksom en hamburgare än att inte äta någonting på en dag. Alltså så. Mm. Och det är ju i perspektiv. Jag tänker att du och jag hade uppenbarligen olika bild av en paj. Jag har aldrig tänkt tanken att paj är något onyttigt.
Mm.
Överhuvudtaget. För jag vet ju hur man gör en paj och vad som är i en paj. Sen så har jag ju själv... ingen sån här förkärlek, för att jag skulle inte hälla i typ 7 kilo bacon och liksom 3 ostar och liksom 1/3 deciliter socker i en paj. Alltså det finns ju inte riktigt i min receptvärld att jag skulle göra det.
Men det lät ju jävligt gött.
Ja, det är så här allting som folk gillar. Men så jag tror också att man ska inte vara så dömande i vad jag brukar inte lägga mig i vad folk äter. För många skriver till mig för de har en bild av att jag skulle vara perfekt människa som äter bara perfekta saker. Det gör jag verkligen inte. Och jag har inte heller någon ångest kring att jag inte äter perfekt. Utan det är liksom som du säger, det är en helhet. Det är ju att jag ser också till att göra andra saker som är bra för min hälsa. Men jag vet ju att jag måste äta om jag vill ha muskler och orka träna och liksom orka med min vardag.
Mm. Men jag tror det är mycket, det ligger mycket i det. Att inte fastna på liksom enskilda delar.
Ja,
utan våga lyfta blicken.
Ja, och jag... någonting som jag däremot tror är ju att man kanske ändå behöver ha en lite grundläggande förståelse för vad kroppen behöver. Att, som till exempel protein är ju väldigt hälsosamt att äta. Och det är ju någonting som speciellt kvinnor brukar vara väldigt dålig på att äta. Mm. Att man tenderar att äta väldigt lite kalorier och sen så underäta just protein. Det kan man ju tänka på att det behöver man ju för att hålla järnnivåerna uppe och för att kunna bygga muskler. Och hjärnan behöver ju liksom energi, och protein är ju en bra byggsten för kroppen när man ska läka och så.
Mm.
Men att det är skillnad att sitta och äta 7 ägg eller 7 deciliter majonnäs.
Mm.
Men det har ju många, inte kanske, nu var det ett extremt exempel, men många tror jag inte riktigt tänker på vad maten innehåller som man äter. Och man behöver ju inte vara någon kostexpert, men det är ju bra att man förstår att det är skillnad att äta kokt potatis eller pommes frites.
Ja, även om det är potatis, så är det så. Mm. Och det är ju samma sak, det är en rätt stor skillnad att äta kokt potatis och potatismos.
Mm.
Där händer det också lite andra grejer sådär, va? Och jag tänker när vi pratar om måltider och vad vi ska välja att äta och vad som är nyttigt och inte sådär. Man brukar ju prata om att kosten innehåller ju 3 stycken näringsämnen egentligen. Kolhydrater, protein och fett. Och där proteinet, alltså kyckling, kött, fisk, bönor och sådär, innehåller mycket, mycket protein, och det är byggstenar i kroppen. Det är också så att proteinet är ett av grundfundamentet i våra immunförsvar. Immunförsvaret, ska vi säga, lever på protein, kan man säga. Och hjärnan har också ganska stora behovet av att få protein. Så. Kolhydraterna är ju liksom bränslet, det är bensinen som man har i kroppen, i blodet. Och det är det som behöver, det är det hjärnan behöver också. Och när vi inte har det, så teoretiskt sett då, så ska ju då, om det är tomt på energi i kroppen, så ska ju kroppen gå på energireserven, och det energireserven är fettet då liksom. Men den ombildningen där går, alltså att göra om fett till energi går väldigt långsamt och kräver ganska mycket, mycket process. Så att när det gäller huvudets funktion och huvudets bränsle, så kan vi inte förlita oss på fettet som en energikälla, utan vi behöver ha kolhydrater till målen. Liksom. Så tänker jag. Det är ju väldigt många som tar bort kolhydrater och tar bort alldeles för mycket kolhydrater. Du jobbar ju en del med det tidigare. Vad tänker du om kolhydrater i dagsläget, liksom, när du äter själv eller när du jobbar med det?
Det som hände mig när jag åt mindre kolhydrater, det var ju att när man äter mer fett, så fett innehåller ju mer energi än kolhydrater, men jag blev ju mätt så himla snabbt, så det slutade ju med att det blev ju också så att jag själv på stort åt alldeles för lite kalorier, för att jag blev för mätt liksom för att äta bara liksom, eller jag åt inte bara fett, utan jag åt ju liksom en less carbs typ så.
Mm.
Men jag har alltid ätit ändå mycket grönsaker och inte så där, du vet, att man tänker smör och kött, alltså bara så har jag aldrig ätit, men jag kände att det funkade inte bra för mina tidigare liksom problem med ätstörningar till slut liksom. Det funkade verkligen inte, plus att min mage var helt liksom förstörd, kan man säga.
Mm,
ja, jag hade liksom inga goda tarmbakterier, jag hade alltså ingen enzymproduktion, kändes det som. Alltså det var inte bra liksom med min mage.
Mm.
Och jag tycker liksom att jag fungerar mycket bättre när jag äter allting, men att jag tänker efter i liksom vilka proportioner som funkar för mig. Och det tror jag också kan ju förändras med åldern och med tid och hur mycket man rör sig och sådana saker, vad man behöver. Men överlag så, jag tror inte att, eller många tror jag äter väldigt mycket kolhydrater. Att man äter kanske, som du säger, som Italien, att man äter pasta med olivolja. Och jag tror att många inte tänker på hur mycket pasta som man egentligen tänker att en portion är. Utan man äter ju då ett halvt kilo pasta. Alltså så, det är liksom, nu pratar vi generella människor, sådär lite generellt. Mm. Och då tror jag att, jag tror inte att folk skulle må dåligt av att äta lite mer åt less carbs-hållet. För det man gör då är ju att man adderar lite mer grönsaker istället. Så att jag är inte heller, att jag är helt negativ till att äta kolhydrater. Och jag är absolut inte negativ till att äta mindre kolhydrater. Utan jag tror att man ska bara förstå, som jag sagt nu, att förstå vad man äter och förstå hur man mår när man äter en viss sak.
Mm. Och att man inte, jag tänker så här, man inte tar bort någonting helt och hållet, för det är väldigt sällan en lösning.
Nej. Det skulle vara om man har en, alltså någon autoimmun sjukdom där man triggas av ett visst livsmedel, eller att magen bara helt går sönder när man äter något. Alltså, men det är ju extrema fall. De flesta människor mår ju inte dåligt av att äta lite av allt, eller hur vi ska uttrycka oss.
Och det är väl så också någonstans att kroppen vill inte ha mer utav ett enskilt ämne. Utan en balans.
Mm. Ja, men jag tror att de flesta personer kan ju vara överens om att äta raffinerat, mycket raffinerat socker och mycket vitt mjöl. Det mår man ju, det är ju inte något man måste äta. Sen är det ju gott att äta det. Och det kan man ju göra då och då. Men att typ äta bara pasta och vitt bröd, det är ju i längden inte hållbart.
Nej, nej, nej. Nej, så är det ju. Men och då är det ju det. De har ju tagit bort saker ur den kosten. Och man äter liksom ensidigt. Så att i sak är inte livsmedlet ett jätteproblem. Men tack vare obalansen så blir det antagligen det. Till slut.
Ja.
Alltså.
Ja.
Och det var som du sa där. Om man inte har andra besvär. Det är ju så att det finns ju ett gäng grejer som gör att det blir komplicerat med maten. Ännu mer komplicerat med maten. När det faktiskt inte går att äta. När man har liksom för- och ämnesallergier och sådana här saker. Eller som jag har då, diabetes typ 2. Jag kan inte äta alla typer av kolhydrater tillräckligt på vilket sätt som helst. För då får jag konsekvenser i mitt blodsocker. Och då blir det ostabilt och då blir det dåligt liksom.
Mm.
Och det är egentligen en helt annan diskussion, men det är väl också någon form av kvitto på hur mat skulle kunna fungera om det inte funkar, och det är egentligen då man får utesluta saker, inte när man mår bra och inte har några sjukdomar, utan då är det balans som är det viktiga liksom.
Jag tror ju dock att jag tycker att det viktigaste, det är ju också respekt för andra människor. Att jag respekterar ju dig när du äter det du gör. Eller som när du och jag var ute och åt och du sa så här, ja, men jag gillar inte misosoppa. Jag tycker det smakar liksom kompostvatten. Då kommer ju inte jag vara så här, jo men alltså du måste verkligen prova det här. Och det är jättenyttigt, eller vad jag nu skulle kunna hitta på att säga. Utan jag respekterar ju dig att du vill inte äta det. Och det tycker jag också är viktigt. Om någon säger så här, ja men jag vill inte äta, eller jag äter inte godis. Då ska man inte kritisera en person för att den inte vill äta godis. Eller för att någon säger, jag äter inte vitt bröd just nu. För jag ska se hur min mage mår om jag slutar. Eller förstår du vad jag menar? Att det är också viktigt att man respekterar att alla får ju äta som de vill.
Mm. Alltså,
och man behöver inte bry sig om andra på det sättet. Nej, vad de äter.
Precis. Och det är väl lite grann där också att det, när mat är så laddat åt olika håll så blir det nästan provocerande när någon inte äter som en själv. Liksom.
Mm.
Det finns nog en del underlag för konflikter där runt om i landet. Men jag tänker så här, nu har vi pratat om matinköpslista, vi har pratat om handlingen, förbereda den, välja ett par stycken maträtter som man roterar på.
Du sa aldrig vilken maträtter du skulle välja.
Jag har ganska standard grejer. Nu, jag har ju två stycken flickor hemma Där är ni exceptionellt selektiv i maten. Och då får man ju... ibland får man laga annan mat där. Och så är en som både tycker om att äta samma men också vill testa nytt. Som också är matintresserad liksom. Och då, så det blir lite där föräldrafällan där. Så länge de äter så äter jag det också. Då skiter jag lite grann i vad det är för något. Ja. Men jag behöver ju göra storkok. För jag behöver ha en ordentlig matlåda. I alla fall en mitt på dagen. Så det blir ganska mycket matlagning. Så det är ofta någon köttfärssås. Försöker göra två fiskdagar. En lax, potatis, kall sås. En vitfisk. Och då är det fisksoppa i regel. Och så någon... kanske någon gryta och så... Jag tycker ju om att köpa mat ute. Jag tycker jag gillar den grejen och jag gillar smaken. Och jag gillar att det finns så mycket olika testar. Jag uppskattar det liksom. Så det är väl någon dag i veckan som vi käkar ute då liksom. Så att igen, vissa veckor det blir det kyckling. Jättemycket kyckling. Jag upptäckte curry häromdagen igen. Och det brukar flytta på sig liksom. Man kommer på en grej, fan det här ska jag göra. Och sen bara, det ska jag göra imorgon igen. Ja. Och så äter man sig trött på det och så går man vidare på nästa liksom.
Ja.
Men jag tror det försöker hålla två fiskdagar i veckan. Och så någon kyckling eller två. Så blir det blir någon köttfärsdag i veckan liksom.
Ja.
Jag åt jättemycket kött för. I stort sett bara. Men jag mår mycket bättre. Ja, verkligen. Jag mår mycket bättre när jag äter mindre kött. Dock har jag ju märkt att det är jättesvårt för mig att få i mig så mycket protein och så mycket järn som jag behöver. Om jag inte har med det i kosten alls. Jag kan testa att äta vegetariskt ett par dagar, men typ dag 4 så blir jag skum i kroppen. Speciellt om jag tränar samtidigt då. Då märker jag, då får jag inte i mig.
Har du gjort sådana där leverpiller?
Nej, vad är det?
Nu börjar mina ögon lysa.
Alltså, lever.
Nej, alltså det här är ännu mer hardcore.
Det är ännu mer ord, ännu värre.
Det är väldigt många som har svårt att äta lever. Och som Jonas Alvin är ju en kompis till oss som håller på med kost och sådär. Och han sa ju att om man har problem med ett organ, då kan det vara bra att man äter det organet. Så om man till exempel har lite problem med sin lever eller avgiftning eller vad det nu skulle kunna vara, då kan det vara bra att äta lever. Och jag har ju jättesvårt att äta lever. Jag tycker inte alls att det är nice, förutom typ leverpastej. Men då kan man göra så att man köper lever och skär den i små, små, som kub, alltså som ett piller. Så i den storleken. Och sen fryser du det här. Och sen så sväljer du det. Alltså rått som en kapsel. Kan du inte göra det?
Jag tänker ju spontant så här. Att mat som man måste ändra så mycket. Så att den inte smakar som den smakar. Och som man måste svälja utan att känna smaka. Jag tänker att jag skiter nog i den maten faktiskt.
Ja, men det är många, jag har sett det i flera som jag följer såna här foodisar som har varit veganer som har sedan mått otroligt dåligt på att vara veganer. Alltså de är infertila, de har problem med sin mage, det är väldigt mycket olika problem. Och då ser jag faktiskt att det är flera kvinnor som har börjat äta sån här, alltså just den här frysta levern i kapslar, eller ja. Inte riktiga kapslar, men små leverbitar och frysa dem och sväljer dem hela. Och jag tänker att... Alltså jag tycker det är så roligt. Alltså just, jag älskar människor, att man kommer på så roliga saker.
Ja.
Det är underbart med människor tycker jag.
Jag dör. Men jag tänker just det här, när vi ändå berör det ämnet, just veganism och så. Alltså det är... Jag gör ingen värdering.
Jag måste fråga vad du äter.
Ja, det är riskaka.
Ja.
riskaka utan socker med chiafrö.
Gott. Och de är mycket krispiga. Mm.
Ja, grymt som fan. Jag blir så hungrig att prata om mat.
Det var veganismen.
Jag lägger ju absolut ingen värdering i liksom i hur man äter och hur man väljer att äta, och jag har full respekt för alla typer av kosthållning och sådär. Men just att äta vegansk kost, det är alltså jätteavancerat om man ska få i sig fullvärdig kost.
Vet du hur många ärtor och bönor och linser man behöver äta på en vecka för att få i sig allt som man behöver?
Nej, jag kan inte ens fantisera om det alltså.
Det var Jonas som sa det till mig. Man behöver äta 37 olika typer av linser och bönor per vecka för att få i sig alltså alla alltså näring och proteiner och så som du behöver.
Ja. Jo, det är svårt alltså. I mitt perspektiv när jag jobbar med rehab för stress och utmattning och sånt, så det finns ju, när man äter sådan typ av kost så blir det också väldigt avancerat, för det blir ganska snabbt bristtillstånd. Framförallt då i saker som faktiskt kan ge trötthet då, vilket järnbrist gör, vilket vissa typer av B12, vissa kreatin, samma sak liksom som man får i sig via köttprodukter sådär. Det finns ganska mycket problem kopplat till det här, och det är nästan alltid jätteklurigt att få till detta. Det behövs ganska mycket tillskott och man behöver vara väldigt, väldigt intresserad och engagerad i sin egen kosthållning för att få det att flyga på ett sätt som inte gör dig trött och dålig.
Och det är ju därför jag tycker att det känns väldigt farligt. Farligt, men alltså svårt kanske jag ska använda ordet. Alltså det är svårt när ett barn vill vara vegan som är liksom 10-12 år. För det är ju ändå en vuxen människas ansvar då att se till att barnet får i sig fullvärdigt protein, alla liksom B12 och allt. Det är ju inte bara att man byter köttbullar mot veganska köttbullar och sen är det klart. Det är inte riktigt så enkelt.
Nej. Och det jag brukar säga det när jag skriver till mitt material också när jag är till patienter, att det är liksom inte jag som har bestämt vad kroppen behöver för att fungera och för att må bra. Och det måste man förhålla sig till oavsett hur man väljer att äta.
Mm.
Och där brukar jag släppa det faktiskt.
Ja, och någonting annat som jag tycker är viktigt, eftersom jag själv är en influencer, vad man än tycker om det ordet, så är det ju också att väldigt många influencers lägger ju upp saker som de då enligt det de själva äter. Men det är ju det är en skev verklighetsbild, för de här supersmala tjejerna som lägger upp liksom att de äter bullar och kakor och de äter pasta varje kväll, och det är liksom, det är inte rimligt att man ser ut på ett visst sätt om man äter den här liksom rigorösa mängden av allting som är gott i livet varje dag. Det är liksom, det är inte rimligt.
Nej. Det är också, när man pratar om estetisk form då och mat, så är det ju så att det är ju till mycket stor del genetiskt betingat. Det vill säga att du kommer att se ut ungefär som morsan och farsan såg ut. Liksom.
Ja.
På gott och ont för många. Och det är ju samma sak med träning. Under åren har jag jobbat med träning jättemycket. Sen liksom början på 2000-talet. Ja, men man ska träna sig och man ska träna så för att få viss form och vissa, du vet, så här. Och så kommer studier, riktiga studier, från riktiga ställen liksom. Och bara, fast nej. Det spelar ingen roll hur du tränar. Nej. Nej. Allting handlar om hur dina föräldrar ser ut. Du kommer se ut ungefär som de gör.
Ja, det är väldigt upplyftande.
Ja. Och man bara, gött. Jag ska bara be om ursäkt till alla tusentals klienter jag någonsin har haft liksom. helt galet. Så att det är ju så. Pratar man viktnedgång då, om man går in på den biten, då är det ju i köket vi gör detta. Det är i stort sett omöjligt att fullfölja en viktnedgång i träning. För att det kommer att funka till viss del, men huvudsakliga orsaken till att det funkar är att maten börjar bli bättre. Kroppen energianpassar sig jättesnabbt. Och sen så händer ingenting med träningen mer. Men man hade egentligen behövt att öka träning och öka träning och öka träning. Men det är ingen människa som kan göra det eller orkar det. Mm. Och därför så kan man liksom släppa taget lite om att försöka gå ner i vikt på gymmet. Utan är det så att man har en övervikt som man går runt och bär på och inte är stressad utmattad just nu och har ändå en viktnedgångsbehov, så är det helt klart i köket man gör detta. Liksom. Det är inte i gymmet, utan det är i köket.
Ja, och att man då har en förståelse för vad man äter. Att man inte ska sätta, man behöver inte sätta förbud och man behöver inte sätta alltså sådana stämplar på saker. Utan man förstår bara hur mycket energi behöver jag för att gå ner i vikt. Eller hur mycket behöver jag för att kunna bygga muskler. Hur mycket behöver jag för att orka med det här just nu. Att man bara får liksom lyssna på kroppen. Det tycker jag är en så viktig sak som väldigt få människor inte gör.
Och det kan jag också dra paralleller till stress och utmattning. För det är så här att ju högre tempo du har på insidan och ju mer liksom du har som är jobbigt i din vardag, i din värld, desto sämre kontakt kommer du ha med dig själv, inklusive med din kropp.
Mm.
Det finns ju ett helt eget ben inom rehabiliteringsspåret inom sjukvården till exempel. Både fysisk rehab och psykisk. Det kallas för basal kroppskännedom. Det kallas för BK. Kom förkortat då. Och det går egentligen till på att lära hjärnan, lära patientens hjärna och få kontakt med kroppen igen. För att det är inte alls säkert du känner din hud på det sättet som du gjorde tidigare när du är stressad och mår dåligt. Det kan också vara så att du känner ett smärtområde alldeles för mycket och de andra alldeles för lite när du är stressad och trött. Liksom. Och det är just det här att lyssna på sig själv och lyssna på sin kropp. Det har alltså större effekter. Det finns fler effekter i det än att bara lära sig vilken mat som fungerar för mig.
Mm.
När behöver jag äta? Vad behöver jag äta för mat? Vad är jag hungrig? Jag är inte hungrig. Som i mitt fall nu då. Då åt jag ju lunch vid, ja, jag var typ färdigät en halvtimme innan jag träffade dig. Och jag hade kunnat äta igen nu. Så den måltiden som jag åt nu, som var en full size, alltså, den var för lättsmält för mig.
Så jag är ju hungrig.
Ja, för det. Men jag är ju hungrig igen nu liksom. Fast jag kanske fick i mig en 700-800 kalorier där.
Mm.
Och då ska jag träna nu också när vi är klara här. Och jag ska inte käka för lite senare eftermiddag. Så nu, idag behöver jag mellanmål. Och i min kyl här så köper jag alltid på söndagar eller på måndag så köper jag alltid rätt mycket frukt. Jag har alltid en kasse med apelsiner och en liksom påse med äpplen. Tillsammans med riskakor och sånt som jag äter under veckan på dagarna och mellan måltiderna, bara för att hålla huvudet skarpt då. Och det är också vad blir jag mätt på, vad blir jag inte mätt på, vad tycker jag är gott, vad tycker jag inte är gott, vad kan jag se fram emot att äta. Alla de här sakerna kommer ju ge oss ledtrådar i hur vi behöver äta liksom.
Alltså, det man kan addera till den där mellanmålet då, det är ju om du skulle koka liksom en hög med ägg. Då har du också lite att det är lite mer protein och lite mer näring. Alltså ett äpple är ju inte så mycket energi om man tänker så.
Nej.
Och ägg är ju så perfekt kokta ägg. Alltså det låter som att jag är såld här av äggindustrin. Och jag tycker man ska köpa bra ägg. För man ska inte stötta en hemsk industri. Men jag tycker att ägg är bra förpackat. Det är ju bra förpackat om vi säger så.
Ja.
Man kan ju faktiskt lägga ett ägg i en väska, liksom i en liten påse typ. Och så, det funkar ju. Det är ju smart att ta med sig och det funkar ju bra. Liksom, att det håller ju sig några dagar i kylen.
Ja det så är det ju. Och det tänker jag. Alltså kyl och frys, det gör ju att maten håller. kylen, där klarar ju sig mat i regel. I alla fall upp mot en vecka utan problem. I alla fall de allra flesta grejerna.
Ja.
Frysen ännu längre.
Ja, månader skulle man ju kunna säga. Ja. Och någonting som man kan göra om man behöver snabba mellanmål. Det är ju till exempel att om man skalar morötter så kan man ju lägga dem i vatten. Så då är de ju väldigt krispiga och fina i flera dagar. Och då om man har någon... eller köper någon hummus eller att man har något sånt, så kan man ju dippa morötter som ett mellanmål.
Mm.
Och det, eller om man har gjort någon tonfiskröra eller något sånt där till sina lunchwraps, så kan man ju faktiskt dippa lite morötter i det också. Om man skulle tycka att det är gott liksom. Men
det
överlag
finns ju hur mycket som är.
Ja. Men det här med frys, en annan sak som jag brukar göra, det är att om jag köper, jag brukar försöka leta efter så här nedsatta varor, just ur ett ekonomiskt perspektiv, att det är ofta som de säljer ut kyckling och sånt där, så brukar jag köpa det. Och då brukar jag marinera jättemycket kyckling. Jag tar liksom tre förpackningar kyckling och så tar jag tre påsar och sen häller jag bara i lite olika kryddor i de här påsarna. Lite olja och kanske men lite sådär. Och sen häller jag bara i kycklingen, blandar runt och sen lägger jag in det i frysen.
Mm.
För då sen, vecka ett när vi ska äta, då tar jag fram en påse, då smakar det curry. Nästa gång jag ska göra kyckling, då tinar det. Och när det tinar så marineras ju också kycklingen.
Smart.
Och det marineras ju även i frysen. Så att det blir ju liksom bra smak på det här. Så det är ju väldigt effektivt, tidseffektivt sätt att få. Det är ju inte jobbigt att hälla i kryddor när man ändå håller på. Men då, du har en marinerad kyckling som är roligare än en liksom rå, eller vad heter det, osmaksatt kyckling.
Mm. Mm.
Så det tycker jag är väldigt nice. Ja.
Jättebra. Och det finns ju massor av de här små tips och sånt. Och det har ju du på din sida också.
Mm. Nu. Vänta, nu kommer en budmänniska. Jag måste bara se.
Kommer det en budmänniska som ska... Har du köpt grejer igen nu?
Nej, det var min man. Men han klingade på. Nu gick han. Så det var lugnt.
Ja, du menar så. Men så här, du har jättemycket på din sida.
Ja.
Både på Instagram-kontot och så fann ni grejer. Och så fann ni linkvist.se.
Nej, det är faktiskt... Jag har inte bytt domän, för jag har så bra hit på Google. Så att min blogg heter fortfarande, eller min receptsite heter fortfarande lesscarbs.se.
Ja, men då så. Då är det där folk går in. Där finns det ju liksom tips både på recept och... fix och tricks och preppning och som vi pratar om morötterna där och alla möjliga olika goda grejer.
Ja, det finns över 900 recept. Så det ska finnas. Och allting som jag lagar är ju enkla recept. Jag tycker inte man ska köpa sån här, en specialkrydda som man behöver en gång. Utan jag försöker alltid göra recept på sånt folk har hemma och som är enkelt.
Ja, det är klassiker. Det står 7 stycken kryddor hemma. Fast jag har använt den en gång till en måltid. Och det kommer ta lika lång tid innan jag gör det igen. Liksom.
Ja, värdelöst tycker jag.
Jaha,
det kan ju vara gott, men det är inte effektivt ur ett ekonomiskt eller så här, ett platsperspektiv heller för den delen.
Ja, nej gud nej. Gud nej.
Nej.
Men du, jag tänker att vi ska lämna lyssnarnas huvud i fred idag.
Ja.
Och som sagt, mat är ju någonting som... alla behöver äta. Man behöver inte tycka om det som vi gör. Men det finns all anledning till att förenkla sin liksom, mathantering. För att det ska bli lätt att få i sig. Och för oss då som tycker om mat och lagar mat och liknande. Och har lite svårt att få till det här i vardagen. Då är det rätt så mossigt och tråkigt. Men det är struktur och planering som är facit.
Mm.
Det är liksom, det är där vi landar. Hur vi än gör så är det där vi landar. För utan den här planeringen, utan den här logistiken, och så kommer det inte finnas någonting att laga mat utav, och vi kommer inte heller att kunna ha den tiden som vi behöver för att göra det.
Nej, men vi kan ju ändå lägga in ett men, och det är att hålla det enkelt. Att det är inga prestationskrav, det behöver inte vara Instagram-vänligt eller...
Nej.
att det ska vara någon snyggare, bättre mat än någon annan mamma i liksom skolan eller sådär, utan håll det enkelt ändå.
Ja, och ni papper där, ni måste leverera.
Ja, ni måste leverera.
Absolut bäst. Och ja. Så helst om man kan trycka till grannpappan lite också, vore himla fint. Ja,
med grillat. Faktiskt.
Ja, grillat varje dag, oavsett. Nej, jag bara skojar. Ja. Bra, men du Fanny, vi låter det stanna vara. Och så är det så att man vill ha kontakt med dig, så är din lescarbs.se ju väldigt mycket bättre att hitta dig på.
Ja, eller skriv mig på Instagram, Fanny Grejer.
Jajamän, Fanny Grejer. Och vill man ha kontakt med mig, så som jag sa i intron här, så är det bjornrudman.se som är snabbaste vägen. Ja, men du, då säger vi ha det gött, hej till allihopa som lyssnar, och så ses vi nästa vecka allihopa. Ha det gött!
Hejdå!
Hej!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.